Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till Galaxens bästa. Vilken helg vi har haft. Jag heter Paul Vaje. Med mig i vanlig ordning så har jag en kille som är expert på mycket mer än bara MMA, Sebastian Wendel Martinez. Välkommen.
Tack så mycket, tackar. Ja, verkligen, vilken helg vi har varit. Det är någonting som kommer stanna med oss väldigt länge, som vi kommer kunna liksom smutta på ett bra tag. Vilket påminner mig om knölvalar. För att de behöver inte äta typ nästan majoriteten av året. Ja, det är sant. Och detta är till dig, Theodor Berggren, för att jag vet att du gillar valar. Så, men jag faktiskt är knölvalar, speciellt på södra delen av halvklotet. De lever faktiskt på deras fettreserver på mellan 5-7 månader om året. Medan de migrerar. Så ja, de kan faktiskt hålla sig utan käk i över ett halvår, vilket är väldigt imponerande. Och med tanke på allting vi har fått vår väg kampsportsmässigt, vi har inte ens in i vårt försnack, du och jag, vi nämnde inte ens Canelo i för sig, men ja, det finns så mycket vi kan snacka om. Så ja, det är väl lika bra att vi hoppar direkt in i det.
Jag tycker vi ska göra det, men först vill jag bara måla upp en bild här för er lyssnare. Varje gång som de här djurfaktan liksom droppas, så är mitt ansiktsuttryck detsamma som Tucker Carlson på Fox News när någon av hans gäster börjar prata, och han ser lite så här dumförvånad ut för att han tar just nu in för mycket information och är liksom chockad över det han hör. Det är så ser jag ut varje gång jag hör den här djurfaktan. Det är mindblowing.
Så du menar att ditt ansikte blir som Tucker Carlson när någon säger typ, ja, men allt är väl inte svartvitt, det kanske finns lite nyans. Han bara, va? Ja. Nej, du är väl antingen kommunist eller så är du amerikan.
Exakt. Det finns aldrig något mellanläge där. Det finns aldrig något mellanläge där. Nej, men du, för att verkligen spinna på det här också med helgen. Vi vill ju såklart börja med att tacka alla som kom till Bastards. Tack till alla som kom dit för att lyssna och se oss köra podd live. Det var lite stimmigt där, så jag förstår att det var inte så lätt att vara live på plats och höra vad vi sa. Jättekul att så pass många fighters droppade förbi. Jag hade inte förväntat mig att alla som jag frågade skulle ta med sig alla sina fighterpolare också. Så det var ju sjukt kul att det droppade in så pass mycket folk. Stort tack till Bastard Burgers som gör det här möjligt och som är med och stöttar podden på den här resan. Och jag tycker helt enkelt så här. Skriv till oss på Instagram. Vilken stad bor ni i? Finns det en Bastard Burgers där? Vill ni att vi kommer dit? Så ska vi se vad vi kan göra. Jag kan inte utlova att vi kommer befinna oss i alla städer, men vem vet, är det tillräckligt mycket folk i respektive stad, ja, då kommer vi. Skriv gärna på Instagram, det är enklast. Även om ni fortfarande vägrar följa oss på Insta, så kan ni ändå skriva där i alla fall. Så kan ni göra det.
Ja, verkligen. Det tycker jag. Det var ett stort tack till Bastard Burgers, Tommy. Alltså, det är så nice varje gång. Jag tog mig två burgare för att de är så pass goda. Och ja, jag tycker definitivt, alltså, MMA-podden turné hade varit superkul. Ja. Kanske typ överallt förutom Helsingborg. Shots fired.
Precis, jag märkte det. Jag vågade inte ens säga någonting. Jag kände den där får du stå för själv.
Du får hålla det mellan sådär skåningarna i derbyt. Precis. Sådana derbyn och sånt. Det håller vi till oss själva.
Exakt. Men du, vi har haft galet mycket MMA. Jag har dessvärre inte sett PFL, jag har inte sett Bellator heller, men jag har sett FCR, jag var där på plats, jag har sett alla matcher från UFC. Det kanske är någon match, en match som jag tror att jag inte såg. Jag spolade extremt medvetet förbi Blagoj Ivanov och Rogerio Silva eller Dalima, men jag valde att titta på sista ronden och jag lyssnade på kommenteringen och hörde att ja, det är ju det här Blagoj Ivanov gör. Han clinchar upp och så händer inte så mycket, men han vann. Han vann. Så det var väl det. Och det finns verkligen mycket att prata om i den här galan, men jag känner så här, jag är nog mest sugen på, och det är på grund av att jag insåg att jag ville ta upp så mycket information om vad andra tyckte om just den här fighten igår, var det det jag jagade. Rose Namajunas och Carla Esparza. Jag känner att jag vill börja där. För att jag får en känsla av att lyssnarna också så här, allt annat är självklart, men den här är intressant. Jag lyfte ju i MMA-podden. Det var det jag sa. Jag kan inte riktigt lita på henne. Jag vet inte vad man får när det är Rose Namajunas. Ibland är hon briljant, ibland är hon inte det. Men jag måste också ställa mig frågan, vad fan höll Pat Barry på med i rondvilan när hans kommentar är: hör du buropen? Ditt bevis på att vi gör allting rätt. Nej Pat, det är aldrig ett bevis på att någonting är rätt. Det är ett tecken på att ingenting händer i fighten. Därför buar man. Jag är så förvirrad över deras gameplan. Det kändes ändå som att Trevor Whitman, som blev liksom andra sekund i den här matchen, hela tiden försökte bara, om man kommer igen nu, vrida upp lite. Och du vet, vi försöker vi liksom visa nu har vi gjort det här, nu har vi läst. Men det gick inte in. Det gick inte in. Och sen i presskonferensen sitter hon och ungefär känner sig rånad. Nej, du var inte rånad på något sätt. Jag tyckte att Carla Esparza hade ett mycket mer realistiskt tänk. Hon var så här, ja, det hände ju inte så mycket i den här matchen. Jag var inte säker på att det var min vinst när jag kom dit. Men ja, jag vann och jättekul, jag är champion. Och jag började skratta när domslutet kom. Jag skrattade högt och jag kände bara så här, ja men rätt åt dig. Om det är så här du vill försvara din titel, då ryker den liksom. Jag är inget fan av den här typen av fighting. Vi har ju skojat med att Jürgen Hamberg älskar femrondare, passivitet och hela. Men det här var ju en femrondare med passivitet som jag aldrig har skådat i hela mitt liv alltså. Det här var den snurrigaste. Jag fattar ingenting. Vad var din tanke om matchen?
Så för att lägga fram detta så ärligt som möjligt, när vi skulle kolla på UFC, typ jag, Sem och Niklas Randqvist på söndagen, så vi hade lite sådär, vi behövde hinna kolla och äta frukost, men sen också hinna checka ut. Så vi tog ett litet beslut, för att vi anade att Esparza mot Namajunas nog kunde gå till domslut. Så vi tänkte okej, vi sparar den till sen, så kollar vi det andra, och sen så när vi har hunnit checka ut så kan vi fortsätta sitta kvar här i lobbyn och kolla klart den. Och sen så typ var det någon som råkade, jag tror det var CM som fick det spoilat. Men sen så bara skickade han en screenshot på kommentarerna på UFCs Instagram. Och hur fansen bara totalsågade matchen. Så jag såg inte matchen faktiskt förrän jag kom hem till Malmö sent igår kväll. Då visste jag resultatet, jag visste att det var en tråkig match. Och jag gjorde mitt absolut bästa för att fokusera på den. Men jag var verkligen inte i rätt tillstånd för att göra det. Speciellt efter att ha varit uppe och festat som en 22-åring i lördags. Jag hade väldigt svårt att fokusera på matchen. Jag spolade lite grann igenom det. Detta var typ nästan aggressiv passivitet. Om du står, alltså typ att passiviteten var så påtaglig att det kändes som att det överväldigade mig. De enda, alltså Rose kan inte klaga om rån. De enda som blev rånade, det var fansen. Liksom, tänk dig om du har betalat, vad är minimum för en UFC-biljett? Typ kanske $60, någonting sånt. Vi säger att du betalat minimum, alltså $60, och så sitter du där och får hjärnblödning i 25 minuter. Alltså, kolla, all respekt till alla fighters som går in i buren, riskerar deras hälsa och sånt för vår underhållning. Men alltså, jag tar hellre liksom en huvudspark från Crow Cop än att kolla om det där. Jag blev hellre Tony Ferguson av Michael Chandler än att kolla om det där någonsin igen. Jag bryr mig inte om vem som vann, för att i mina ögon så fanns det ingen vinnare. Jag tyckte det mest intressanta med matchen, det var faktiskt som du påpekade, Paul, Pat Berrys bizarra coachande. Det påminner mig om varför det liksom typ läkare inte opererar på folk de känner och psykologer inte behandlar sina släktingar, för att det blir för personligt. Och här kändes det som att Trevor Whitman åtminstone, återigen som du sa Paul, liksom hade lite rätta toner, men att han tystades ner av Pat Berry, som ville vara mer av ett moraliskt stöd än en riktig coach, kändes det som. Och det straffade ju sig, och Rose och hennes team och Pat Berry, ingen av dem kan säga någonting. Alltså nej, jag tar den rättigheten ifrån er att klaga på detta. När man gör så lite offensivt kan man inte klaga på domslutet. Nej, det får du inte lov att göra. Punkt slut. Jag tycker redan vi har pratat nog om den. Alltså, psykostråkig. Och jag myntar det begreppet, psykostråkig.
Jag måste ändå fortsätta.
Jag är inne på, kom igen med psykos, Paul.
Ja, men jag är inne på Fight Metric.
8 slag mellan båda fighters.
Ja, det är helt sjukt.
Det måste vara ett rekord.
Det är 4-4. Varje siffra jag drar först nu, det är Nama Jones, bara så att ni vet. Så jag repeterar inte. Nama Jones är etta, Esparza är tvåa. I första ronden, det är som du säger, 4-4. Rond 2, 3-4. Rond 3, 11-9. Rond 4, 6-8. Sista ronden är 13-5. Men det är också där, det är ju som de säger, när man går till domarkriterier, det sista man tittar på, det är då octagon control. Det är den sista faktorn. Men det känns som att även om Nama Jones ska ha slängt en eller två slag mer, och okay, hon slängde fler då i den sista, men så hon backade konstant. Det var en konstant backande. Och så säger hon den här kommentaren bara, yeah, but did you see my defense? Det gav mig verkligen bara såna här, jag la ju upp en meme igår, jag gjorde ju en bild som var då med Joshua Fabia, för att jag kände bara, det var allting, det bara ekade i mina öron när jag tittade på den här matchen i 25 minuter, så kände jag ungefär var tionde sekund hur jag hörde så här: be the shadow, be the shadow, be the shadow. Det bara låg där, hur det var det när Majones liksom agerade efter bara att vara skuggan där inne, cirkla bort, se upp för nedtagning, inte agera ingenting, men du måste ju också göra något, för det som är så frustrerande är ju det att jag vill ändå tro att Rose Nama Jones, egentligen så anser jag nog att hon vinner liksom i princip 10 av 10 matcher mot Carla Esparza, men hon förlorar ju varje match där hon väljer att inte göra någonting. Och så säger hon, ja men jag har varit i mina krig. Nej, men det var ju istället som att hon var så panikslagen för alla nedtagningar. Det var ju så det kändes. Så helt sjukt. Hon la sen ut en liksom kommentar där hon kände sig som en skitmänniska, och det är ju fel. Det är ju inte så hon ska känna. Kan det vara så att hon kanske har sett matchen? Kan det vara så att hon kanske har hört från folk som står lite närmare henne och inte bara från Pat Berry att liksom, du, det här var inte bra, liksom, du har cirklat bort? För jag kände det där som vi pratade om det här med. Vi har pratat om det här så många gånger. Man vaggas in i en känsla av att man leder. Man förflyttar sig, ingenting prickar. Man tycker att man har kontroll på matchen. Men till slut så har man liksom inte skickat någonting, och allting har bara varit att cirkla ifrån där en person försöker interagera. För det var som Carlos Barza sa också, ja, det är ju svårt att slåss med någon som inte vill. Och det var ju verkligen den känslan man hade där. Så att, jätteöverraskad att hon ansåg att hon har vunnit. Men jag tror det är Pat Berry där som verkligen sitter och blåser stjärnor i hennes ögon när ronderna bara försvinner. Och då kom också diskussionen upp om eventuellt en 10-10-rond. Ja, det ges ju aldrig. Men rond 1 om något hade ju varit en 10-10-rond. Båda hade uppenbarligen skickat lika mycket slag. Nej, katastrof. Jag gillar ändå att Dana White sa, de bara, kommer du boka om den så det får bli en tredje match? Han bara, nej, det är nog inte så många som är peppande på att se en del 3 av det här. Och den är ju svårsåld om det inte är en enrondare första match på Fight Pass. Då kanske man alltså, vill se den.
Jag blev hellre injicerad med HIV än att se ett tredje möte efter detta. Alltså när du läste upp Fight Metrics-statistiken. Min katt Diego träffar mig med fler slag på morgonen när han vill väcka mig för frukost. Mm. Alltså herregud, detta var liksom anti-UFC, på något, alltså anti-MMA. Detta var liksom, det var som en sparringssession. Fast en väldigt mild sparringssession. Alltså, ja, jag kan inte förstå vad Rose team, alltså, okej, jag kan förstå ni vill hålla distans, såklart, undvika att bli nedtagen, okej, cool, men det kan jag absolut förstå. Du måste göra någonting mer än att backa.
Ja.
Vad tränade de på? De måste väl ha tränat på mer än att backa.
Mm.
De måste ha gjort någonting mer. Alltså bensparkar, aktiv jab, kanske uppercuts. Det funkar ju bra mot en kortare fighter som vill dyka på ner. Någonting, herregud. Alltså det är... Jag blir frustrerad, Paul. Jag blir genuint frustrerad. Jag är sur.
Lyssna på Lyssna på den här statistiken. Om vi tittar på Charles Oliveira och Justin Gaethje, totala mängden strikes, då har vi 30 från Oliveira, 21 från Justin Gaethje. Det var alltså en rond. Det var en rond. Michael Chandler och Tony Ferguson typ hade 27 minuter. Och 20. Ja. Alltså det är så här, de har i princip slagit, det har varit lika hög output i deras match på inte ens 3 minuter som det var under 25 minuter från Carlos Barros och dem. Nej, katastrof. Och jag lägger verkligen skulden här, det är Rose Namajunas. Carla försökte interagera, jag fattar att Namajunas inte vill bli nedtagen, men någon gång måste man ändå kliva framåt. Och jag tycker, är det så här man vill fighta som champ, då är jag bara glad att titeln torskas. Så ni som sitter där, to be the champ, you gotta beat the champ, glöm det. Det där är ett hittepå som inte finns. Men nu tycker jag att vi struntar i den här matchen. Du får välja vilken match vi tar härnäst.
Oh, det måste ju vara den riktiga titelmatchen, trots att det inte blev någon titel på slutet. Ja, alltså Charles Oliveira. Wow, och vi sa ju det i pre-fight liksom när vi hade preview om matchen. Han är så bra offensivt att han nästan inte behöver en defensiv. Det, alltså, hans press är rakt av skoningslös. Och han behöver inte ens brottning. Liksom, matchen kommer hamna på mattan oavsett, bara på grund av hans aggressivitet. Sen om det är han som sänker sin motståndare eller han själv som blir sänkt, matchen kommer hamna på mattan. Och alltså, han har blivit en av de mest underhållande fightersarna i hela UFC. Jag menar, om man kollar på hans, vad är det nu, typ 11 raka vinster över fighters som David Taylor, Jim Miller, och sen så när man går högre upp, liksom Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, nu Gaethje, och han har avslutat varenda en förutom Ferguson. Jag menar, herregud, vilka meriter. Och jag visste att liksom, så fort matchen, när han fick ner Gaethje, jag bara tänkte, det är slut. Det är slut. Och det var det. Det var verkligen bara en tidsfråga. Hans grappling är så pass bra att det kommer hända. Han kommer fånga en arm eller någonting sånt, en hals på marken. Och stående, ja, fy fan, alltså, han får ju motståndarna, som han gjorde nu mot Gaethje, han sänkte ju Gaethje. För att Gaethje var så rädd liksom för att hamna liksom för nära eller bli nedtagen. Jag tyckte han var lite onödigt vårdslös. Jag menar, han svingade ju så hårt att han liksom själv kom ur balans. Han gjorde inte alls det som jag sa att han borde göra, att liksom föra den mest disciplinerade matchen i sitt liv. Jag tyckte han borde ha dragit ner tempot lite grann. Sen vet jag inte om det hade funkat i slutändan ändå, men han kanske hade klarat sig förbi i första ronden åtminstone. Men ja, han, alltså Oliveira, han är champ, han är rättvis champ. Jag ser faktiskt ingen i lättvikt som tar honom.
Jag gör inte heller det. Jag gör verkligen inte heller det. Du har ju i princip tagit upp allting som man kan säga. Jag kommer komma med lite grejer där i, men jag vill backa till innan match där med viktmissen. Det rörde sig om, alltså, vad är det, en fjärdedels kilo tror jag det är, svenska i vårt system mätt, va? Som man hade missat. Det är inte alla som vet. Jag fick nämligen den här frågan, men det är det. De fightas ju då i 155, och när det är titel som står på spel, då måste du pricka 155 exakt. Du kan absolut ligga lite under, det är ingen fara, men du får absolut inte ligga över. Däremot när det inte är titelmatch, så tror jag att det är en hel pound, va? Man kan nå, för jag får med Michael Chandler vägde in på 156, så det betyder alltså svenska måttmässigt. Du kan missa med ett halvt kilo, det finns så här one pound rule liksom, som du kan spela på. Så det är det. Vad var det som gjorde att han missade den? Enligt dem, de var på vikt. De hade den, men när de väl kom ner så var det, vägde den på ett annat sätt. Och det är folk som har klagat på de här grejerna tidigare. Alla andra klarade ju vikten. Ja, man vet inte. Däremot så lyfte Big John McCarthy lyfte en grej. Han sa det att i just den delstaten så har du en viss tid på dig att nå vikten när det är titelmatch. Det står i deras reglement. Det funkar olika i alla delstater, men just där de var, då skulle han ha haft, från det att han missade vikt, så skulle han tydligen ha haft 2 timmar på sig. Men det fick han inte. Så att det blev även fel där, menade han. Att han bara, även fast liksom just i titelmatch, om du missar den så sitter du ändå på 2 timmars möjlighet att nå den. Och det fick han inte. Så att han menar att det har även blivit fel därifrån. Även där har det blivit ett problem. Allt det här då för mig var shit. Det här kan sätta som sjuk stress på honom. Det kan vara otroligt frustrerande. Och du vet, det här kan bara bli en riktigt jobbig press att gå in med. Det misslyckandet, första mästaren någonsin att missa vikt. Utmanare har missat. Men det här är första gången i UFC i alla fall som en mästare missar vikten. Liksom. Det är nytt. Man vet inte vad man gör. Vinner han, får han inte bältet och så vidare. Men ja, han kom in istället och såg ju otroligt bra ut. Alltså så otroligt bra ut. Och jag gillar även den här grejen med, det finns en mästare och hans namn är Charles Oliveira. Jag tycker det är så bra att de bara tryckte in det hela tiden. His name is Charles Oliveira. Det finns en mästare, his name is Charles, hela tiden. Flera gånger, varenda intervju var det liksom. Alltså Justin Gaethje, det blir så här ödes ironi på något sätt. Han har alltid menat att he's a quitter. Liksom. Han ger upp. Han slutar. Och, yo, han fick dig att klappa. Det är du som är den riktiga quitten. Sen Justin Gaethje svimmade i princip en halv mikrosekund efter klappet, så tuppade han igen då av. Nej, men vad kan man säga? Alltså, Charles Oliveira är otroligt bra. Jag har för mig att jag sa att Charles Oliveira skulle vinna. Jag kanske hade fel där, men jag har för mig att jag ändå lutade åt att det var han som skulle vinna. Men jag blev osäker sen med viktmiss och så vidare. Men nu känner jag det, jag vet inte. Det spelar ingen roll vem han möter här näst, han kommer vinna. Även om det är Islam Makhachev, jag tror ändå att Charles Oliveira just nu, han är så på nytt född. Han har alla bitar på plats, han är ruskigt bra stående, och jag tyckte att det, jag ska inte säga att det bevisades under David Tamer-matchen. Vi hade redan börjat fatta hur bra hans stående var. Men han spöade, bokstavligen spöade David Tamer i hans eget game. För att sen avsluta honom på marken. Och David Tamer har inte klivit in i en bur sedan den dagen. Den här killen gör uppenbarligen att folk börjar överväga sin pension. Fantastiskt. Hatten av till Charles Oliveira. Riktigt, riktigt bra jobbat. Och återigen, jag ser just nu ingen stoppa honom i den viktklassen. Han är inte riktigt, riktigt problem där. Är det någon som du anser vara ett hot? Och hur ser du på Makhachev-möjligheten?
Jag tänkte bara att liksom, jag har under de senaste 2 dagarna funderat på vad är det som ändrades med Oliveira? Mm. Och kan det finnas någonting i privatlivet som ändrades bakom scenen som vi inte vet? Absolut, det kan mycket väl stämma. Men jag har tänkt väldigt mycket på liksom, vad är det som ändrades? Okej, dels hans thai-boxning. Absolut blivit mycket, mycket bättre. Men jag känner nästan att det som har höjt Oliveira så pass mycket Det är en aspekt av fighting som oftast brukar vara ett tröstpris för en fighter som förlorade. Och det är hjärta. Jag känner genuint att han har fått ett självförtroende och han har liksom hittat sitt hjärta som fighter. Vilket gör att han vågar tåga fram, han vågar bli träffad, han vågar fortsätta om han blir sänkt. Det är någonting med hans press, alltså sättet han tror på sig själv och sättet han bär sig inför och under och efter matcher, som jag tycker om man kollar tillbaks tidigare i hans karriär att man inte riktigt såg på samma sätt. Hela den här grejen om att typ, åh, han är en quitter.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det stämmer dels, alltså lite grann kan jag ändå tycka. Vissa matcher, när man kollar så blir det typ när han blev sänkt att han nästan gav upp lite grann. Nu är det motsatsen. Han blir sänkt och typ, okej, men kom då. Följ mig in i min gard då. Ja, vågar du inte? Okej, ja, men upp på fötterna igen nu. Jag kommer fortsätta pressa framåt mot dig. Och alltså, som jag sa, hjärta är typ det sista man har på kriterierna för liksom vad som utgör en bra fighter. Oftast är det liksom, teknik, det är brottningen, det är så, typ, och, så, och just det, han har bra hjärta. Man brukar säga det för en fighter som man försöker rättfärdiga deras record på. Liksom.
Mm.
Men jag känner på något sätt att det är självförtroende, det är hjärta, det är det mentala som verkligen har ändrats. Att hans grappling har alltid varit jättebra. Det får vi inte glömma. Alltså, bara kolla hans tidiga matcher i USA. Jag menar, här kan han köra över folk på marken. Sen, vad väntar här näst? Jag tycker Islam Makhachev. Jag har förstått att det tydligen inte är en jättedelad åsikt av alla. Men Stefan Romare. Men jag tycker det är utan tvekan den rimligaste matchen att göra. Då kommer folk säga, ja, men vadå, hur många har han mött i topp 10? Okej, vet du vad? Visst, inte jättemånga. Han mött Hooker när han var i topp 10 och sen nu senast Bobby Green som var topp 15 rankad. Men hallå, Khabib, hur många i topp 10 hade han slagit innan han fick titelmatch? Han hade också typ lika många vinster. Han hade en vinst över Dos Anjos innan Dos Anjos var topp 10 rankad, har jag för mig. Och sen Edson Barboza. Jag tycker man kan likställa det med Hooker och Bobby Green på något sätt. Liksom. Mm. Jag tycker Islam Makhachev är det rätta valet. Vad tycker du?
Ja, alltså det grundar sig väl i att den här matchen med han och Benel Dariush inte blev av. Jag minns inte riktigt vad det var som hände där.
Dariush skadade sig, så jag tror han kommer att vara borta ett litet tag till.
Just det, Dariush blev skadad och de ville då att han skulle ta en annan match och det ville han inte. Det var det som var grejen här för mig, och jag tror att det är där UFC har blivit lite så här besvikna på honom, att du hade en match bokad men du liksom skippade alternativet, och det är väl där, och det är, ja, jag tror att det bådar aldrig gott när det är någon som är på väg att bli eller få den här liksom titelutmaningen stå på spel, och vilken match var han tackade nej till?
Minns faktiskt, men liksom typ, han har ju redan gjort det. Ja. Bobby Green-matchen var ju det.
Ja,
så jag menar, hur många gånger ska han behöva ta en sådär sista minuten motståndare, någon som inte är rankad, som bara innebär en stor risk med väldigt lite, alltså jag tycker inte man kan hålla det så hårt emot.
Nej, jag tror att det är det UFC gör. Det är det jag menar. Jag tror att det är UFC som gör det. Jag tror att det är de som jag tror att det är, jag struntar i det, men jag tror att det är där det har skurit sig. Och att det är därför de nu då inte liksom kommer ge honom den här matchen bara, utan så här, du kommer vara tvungen att möta någon innan. Jag tror att det är det de har haft, att de vill att han ska möta någon innan. Men ja, jag vet inte. Dustin Poirier var intresserad av matchen. Det tycker jag inte. Jag har ju torskat upp en av Benel Dariush i skadan. Michael Chandler har en redan spöat. Dos Anjos kommer gå matchen hårt. Nej, men alltså på listan, om man kollar, det är ju bara Makhachev som känns rimlig. Jag är nyfiken på den matchen. Han kallar ut McGregor. McGregor kommer inte gå ner. Då är i sådana fall frågan om Charles Oliveira vill göra någon form av supermatch med honom där ingen titel står på spel och att det är en annan viktklass. Det skulle väl vara det alternativet då. Men alltså, det är svårt. Det är svårt. Vi får backa rätt långt för att liksom titta på fighter som fortfarande har en bra bit kvar att gå, och de som jag syftar på då är Fiziev, Sarukyan, vi har Gamrot som är bokad väldigt snart. Men det är väl typ så här, jag säger nog mer för sådana fall Sarukyan och Fiziev, att jag vill se dem gå upp. Jag säger alltså så här, möter de Oliveira idag, jag tror att Oliveira plockar bort dem. Så jag sitter inte här och säger nu att det här är de två killarna som kommer att gå upp och spöa honom. Men gör de här, spelar de här killarna sina kort rätt, klättrar upp, kanske nästa år har vi två nya potentiella liksom titelutmanare. Men resten, alltså, han har ju mördat alla just nu i topp 5 förutom Makhachev och Dariush. Jag menar, det är svårt. Det är så sjukt också, för att det är så tunga namn. Jag menar att vi sitter här och säger Dustin Poirier, nej. Bara det är ju bisarrt att han stryper ut Justin Gaethje i första ronden. Han har liksom gjort sig av med Michael Chandler också. Tony Ferguson ägde han ju innan han tog titeln. Alltså, det är jättesvårt. Jag vet inte. Det är ju lyxproblem liksom. Det är lyxproblem för oss och det är ett... kanske ett lyxproblem för UFC mer, jag vet inte. Men nej, alltså han är för bra just nu. Han gör ju precis det man vill se mästare göra. Det här är ju kontrasten till Nama Yunus. Och det är därför det var skönt att vi redan har pratat om Nama Yunus. För att Charles Oliveira går in, han bjuder på show. Han går in och bokstavligen slår ut och får sina motståndare att antingen bli släkta liksom via att han sätter sina händer i ansiktet på dem eller att han stryper ut dem. Men på ett eller annat sätt kommer de att ge upp. Och det är det han gör. Det är det han gör. Vi har en mästare och hans namn är helt enkelt Charles Oliveira. Jag skiter i viktmissen totalt.
Ja, verkligen. Och jag vet inte hur mycket. Alltså, det finns ju lite konspirationsteorier kring det där också med viktmissen. För att det var faktiskt väldigt många fighters som vägde in på 0,5 över. Fast skillnaden var att de hade en pansel. Så... Och sen så är det folk som såg att Tony Ferguson hoppade på vågen, och det var teorier om att det skulle kunna påverka, att den blev okalibrerad. Och det är väldigt många som säger att okej, men vi vägde in på en viss vikt två gånger innan, och sen så fort vi går på den officiella vågen så stämmer det inte. Jag börjar mer och mer tycka att det känns lite fishy. Men en sak jag bara tänker säga om Oliveira också.
Innan du säger den bara, får jag bara säga en sak till när vi ändå är på vågen. För Dana White sa också att ett problem är att många europeiska fighters går in och kalibrerar om vågen, sa han.
Ja,
det är också ett problem. Han bara, så från och med nu, vi måste ha vakter där liksom, så att inte folk håller på att gå dit och mixtrar med den. Så det finns många faktorer vad gäller vågen. Där, ordet är ditt.
Ja, precis. Ja, så jag tycker vi kan ge Oliveira lite av en break på det där. Men en sak jag tänker säga bara också är att medan alltså jag älskar Oliveiras stil, det är typ så otroligt publikvänligt. Han blev sänkt två gånger denna matchen. Blev sänkt en gång mot Poirier. Blev sänkt två gånger mot Chandler. Förr eller senare, som vi såg mot Tony Ferguson, förr eller senare så kommer han få ett slag som släcker honom helt. Så det är värt att tänka på. Jag vet inte om han kanske kommer hinna tajta till sin defensiv lite grann tills dess, men han kan inte fortsätta ta de här slagen i längden. Det är det enda som gör det lite intressant, typ säg om nästa år när Fiziev och Sarjuken har klättrat ut. Nu är Fiziev bokad mot Dos Anjos. Jättebra match. Sarjuken är bokad mot Gamrot. Jättebra match. Det är det som gör de matcherna lite intressanta. Ja, denna divisionen är så het. Det har länge varit UFC:s guldjuvel division liksom. Även om jag tycker bantamvikt är lite hetare just nu. Lättvikt, så fantastiskt. Det har de största namnen utan tvekan. Och Oliveira, han, även om han inte har bettet just nu, i mina ögon så är han champ. För att han är den som styr den divisionen. Jag vill se han mot Makhachev, men jag har jättesvårt att se Makhachev vinna.
Jag vill stanna på konspirationer. Så här. Får han verkligen de där träffarna som gör att det blir en riktig knockdown? Eller tillåter han knockdownen för att få ner sin motståndare på marken?
Vet du vad, Paul? Du vet hur du ska vagga in mig i konspirationshålet och gör inte ett snuskigt skämt av det, för att jag ser hur kugghjulen snurrar, Paul. Men vet du vad? Helt ärligt, det där är en bra taktik, om jag ska vara ärlig.
Och den slog mig, kan jag säga, mot Gaethje. Det var vad jag bara, blir han verkligen nedslagen här nu, eller liksom går han väldigt medvetet ner?
Jag vet att Nate Diaz har sagt många gånger att han hellre faller ner och väntar och chillar lite grann tills han har återhämtat sig än att envisas med att hålla sig på fötterna när man är lite halvskakad. Det kan absolut finnas en bra taktik i det. Alltså, om jag är Oliveira, jag vill ju få matchen till mattan. Till vilket pris som helst. Även om jag blir sänkt eller låtsas bli sänkt. Så det är faktiskt en jävligt bra poäng. Det är kanske inte så konspirationsaktigt.
Nej. Nej, för det, Michael Chandler var en annan femma i den matchen, men under den här var det några gånger alltså fan, är det verkligen knockdowns? För att han såg så redo ut på att Gaethje skulle komma, och då tänkte jag jag tror han vill ner. Han vill liksom ner. Nej, men det är återigen, alltså, vi har en mästare, vad han heter, Charles Oliveira. Det är bara en sak.
Och såg du att Drake bettade $500,000 på Gaethje?
Drake ska ju inte betta.
Drake är otur. Har du märkt det? Varenda fighter som Drake backar förlorar.
Men du vet, jag garvade så mycket också när han väl klappade. Ja, och vet du vad jag skrattade mer åt när Justin Gaethje väl klappade? Han råkade ut för förbannelsen. Embedded. Han klippte håret. Förbannelsen. Ja. Han klippte håret på embedded. Han bara, I don't believe that. Han bara, everybody's cut their hair faster fights. Han bara, I don't believe in that. Han torskade. Förbannelsen fortsätter. Och det är också så här, jag blev så full i skratt. Han klappade. Jag bara, shit bro, du skulle inte ha klippt håret. Alltså, det här med Drake visste jag inte, men jag vet nu. Så det är många faktorer nu, alltså, som gör att den här matchen var omöjlig för honom att vinna.
Och det, från början. Det var både Drake och så var det frisörgrejen.
Japp, japp. Där har vi det. Grym prestation. Vi hoppar vidare. Vi fick ju... Det här är nog officiellt, för min del i alla fall. Och direkt så börjar jag få upp bilden av när Terry Ettim somnar av Edson Barbosas magiska snurrspark flera år tillbaka. Men det här är nog i kaliber med den, alltså. För det är inte att de står still, utan det är verkligen att Chandler driver på framåt och skickar sparken. Och i slow motion ser man också hur Tony Ferguson ser den inte alls och börjar även att dra fram hakan och exponera sig ännu mer och toksloknar. Toksloknar. Första ronden var ju, alltså det är ju vilken rond, alltså wow, det var ju 5 minuter av, alltså det var ju ett krig där inne i 5 minuter, och så kommer han in och skickar en enda spark, inget slag, en spark i den ronden, och det var den. Herregud, han vart helt borta, och då har ändå ingen lyckats släcka Tony Ferguson tidigare på det sättet. Helt otroligt av Michael Chandler. Helt otroligt.
Ja, det var på gränsen till obehaglig knock, alltså. Ja. Och fan, alltså det var så, när jag kollade om replayen ett par gånger, jag bara, det är ju öppet mål, Ferguson. Din gard är ute vid dina axlar.
Ja.
Det är klart du kommer få någonting upp, alltså där i mitten. Alltså det är ju i och för sig lite grann hans stil. Han har ju generellt sett lite av en öppen gard. Men det var ju liksom nästan en konstig match, för jag tyckte fan han första ronden såg han bra ut och han såg ut att vara på nytt född på något sätt. Jag började känna att han skulle ta Chandler, men sen så kom den, och alltså den sparken i andra ronden, och han låg kvar länge, och jag undrar om han verkligen var helt medveten när de, alltså även efteråt när de stod och fick resultatet. Det var en otäck knockout, och jag vädjar till Tony Ferguson och hans team, nog dags att lägga liksom handskarna på hyllan. Det är 4 raka förluster nu, och visst första ronden var hyfsat jämn i denna, men resultatet kan man inte undangå. Innan det, total dominerad av Beneil Dariush, och han fick nästan knät avslitet. Innan det, total dominerad av Charles Oliveira, fick nästan armen avsliten. Innan det, total dominerad av Justin Gaethje i en straight up obehaglig match där Ferguson bara käkade så många slag att det var som att det var en buffé. Han har tagit för mycket stryk de här 4 matcherna, för hans hälsa, för allting. Han är väl typ 37 någonting sånt.
Ja, jag tror han till och med 38 tror jag.
38 i UFC:s lättviktsdivision, det är gammalt. Alltså vi snackade ju om det förra veckan. Om man kollar på liksom längre ner på listan, jag har jättesvårt att se han ta någon i topp 15 överhuvudtaget. Det är väl kanske Dan Hooker, kanske Diego Feira. Och då är det ett kanske, och jag blev inte förvånad om Hooker knockar honom liksom. Så jag tycker han ska, han har gjort sitt, är all respekt i världen. Han vann interimtiteln, han var the boogeyman över divisionen ett bra tag, hade jätteimponerande vinstsvit, någon av de mest imponerande prestationerna, liksom Pettis-matchen, Dos Anjos-matchen, Lee-matchen. Jag tackar jättemycket Tony Ferguson, men jag vill nog inte se dig i UFC mer.
Nej, han är ju rankad 7:a också just nu. Och jag tycker nog att här borde de som sköter rankingarna göra honom en tjänst och skicka ner honom x antal siffror, för att han ska inte vara där. Han ska inte vara på 7:e plats. Hur bra han än såg ut i den första ronden, han måste ner, han måste möta motstånd. Och det är ju sjukt när man ser Fiziv, Sarukyan och Gamrot där. Men han behöver ju liksom få fightas mot typ så Dan Hooker, Brad Riddell eller Diego Ferreira. Det är dit jag kanske låter hårt alltså, men jag skulle nog skicka ner honom till 12:e plats här. Och det har att göra med att han har förlorat så många matcher på rad. På riktigt en ranking med en kille som har torskat 4 stycken matcher, och sättet han har torskat dem på. Du ska liksom inte rinna långsamt ifrån din ranking. Du ska dala ganska fort tycker jag. Och nu tycker jag nog att det är på tiden att man skickar ner honom. Och kan lika gärna ge honom plats. Ja, men ge han plats 13 för Dan Hooker då.
Jag tycker det är rimligt.
Försvinner för Eira, men det, alltså, jag tycker nog det ändå. Alltså, skicka ner han. Skicka bort han. Sen tror jag nog att det blir så per automatik. När de här andra matcherna har gått så kommer folk ändå flyga upp, och då kommer han typ dala. Men nu handlar det nog lite om att skydda honom. Liksom. Skicka bort han. Alltså ändå. Ta ner han ganska många platser. Kanske till och med så. Jag vet inte hur många fighter han har kvar på sitt kontrakt, men det kanske till och med är så att UFC liksom river det, dels för att han är ju som han är, och då syftar jag lite på presskonferensen liksom verbal på det sättet att han uttalar sig, och man som Conor McGregor själv sa, bränner broar, och det är ju även det han gör lite på ett sätt. Det där är ju ett recept för att så här, du har en match kvar, vi ger dig någon helt orankad, han kanske får kvar sin 7:e plats, vi ger dig någon orankad och vinner den personen, så lägger vi den på 15:e plats ändå. Jag vet inte, jag skyddar honom nu och bara ta ner han fort liksom. De kan till och med sätta han på 15:e plats liksom. Jag skulle inte tycka att det var konstigt alls.
Nej, jag tycker också det, han hör inte hemma i topp 10, verkligen inte. Och jag såg tyvärr han gick ut på Twitter, jag tror det var idag eller igår, och sa att han, ja, det var en setback, men jag känner mig bättre än jag gjort på länge. Jag är liksom, nej, du ska ta inte detta den första gången som ett, ja, men jag har ändå mycket kvar att ge. Typ, nej, jag trodde det där var det sista. Ja. Jag tror verkligen den första gången var det sista han hade. Om det nu tvunget måste bli en till match, så känner jag att jag har perfekta motståndaren för han i alla fall, som är en snäll match och en lämplig match. Jag vill inte se han mot någon ung, hungrig tiger som Gamrot eller ens Joel Alvarez eller någon sådär. Jag bara, uff, nej, det känns inte schysst. Jag tycker Ferguson mot Jim Miller, om man ska göra en sån sista match och avskedsmatch för han. Mm. Två veteraner, ej, Miller kommer inte knocka dig. Kan bli en del rolig grappling. Två killar som är uppe i ålder. Jag föredrar sådana veteranmatcher. Jag gillar inte när man lägger en sådär hyllad veteran mot en ung, hungrig kille som armbågar sig fram till topp 15. Det bara känns så taskigt.
Mm.
Så jag tycker Jim Miller, om det nu måste bli en till.
Ja. Nej, ja, absolut. Jag håller med. Jag håller med om just veterangrejen. Det är den typen av matcher han behöver göra. Han och Dan Hooker skulle... De har inte fightat, va? Nej.
Nej, Hooker är också en okej match.
De skulle definitivt... Han behöver de här som liksom har gått, som har gjort sina krig där inne, som är sliten. Det är många mil på bilen. Det är där han behöver vara. Men liksom, han ska inte... Alltså jag menar, jag drar hela listan här bara för att Diego Ferreira 15, Brad Riddell, Dan Hooker, Mateusz Gamrot, Armand Tsarukyan, Rafael Fitziev, Conor McGregor, Gregor Gillespie, sen har vi då Tony Ferguson, sen har vi Dos Anjos, Chandler, Dariusz, Makhachev, och så Gaethje etta och Poirier också etta. Så nej, skicka ner honom snabbt alltså. Han kommer liksom bli någon form av gatekeeper, och jag tror inte att han... Det tragiska med honom är att jag tror att vid den här insikten av att det är över, den kommer nog aldrig landa hos Ferguson, tror jag. Jag tror att Ferguson i sitt sinne känner sig nog alltid som så här, jag är fortfarande som 25, men kroppen är inte 25 längre, och den där kroppen är så trasig, och nu också när han blir släckt på det här sättet, ytterligare tecken. Jag fick frågan så här, liksom, är det här liksom, jag minns inte exakt hur frågan var, men det var i stil med liksom, Hade någon annan blivit släkt av det här, eller var det Tony Ferguson? Jag tror nog ändå att så rent som den där satt, så tror jag nog att ingen hade bara kunnat ta den. Jag har lite svårt att se det. Så att jag tror nog att de flesta hade nog somnat för den där. Men hade de sovit lika länge som Ferguson? Det är ju frågan. Men alla hade på ett eller annat sätt varit väldigt ifrågasättande om var är jag just nu. Det tror jag nog hade hänt alla som hade fått den där. Och det har att göra med bara att den är ren. Han såg den inte komma. Han hjälper även till med att möta den. Han sträcker ju fram hakan, vilket gör att den är ännu mer exponerad. Den är ännu mer avslappnad i nacken för att han går framåt. Så att det är så här, allting, det var bara som en frontalkrock helt enkelt. Och jag tror inte att någon hade tagit det. Hur tuff de än är, så tror jag nog att om du inte... När du inte förväntar att grejer kommer, det är då du somnar. Det är en regelboksexempel. När du inte ser, då är du körd. Liksom, och det är de bästa träffarna. Nej, som sagt, jag tror att det bara är att... Lägg ner. Jag tror att han kommer få fightas ut sitt kontrakt. Jag tror att UFC kommer inte vilja ha mycket med honom att göra. Jag tror nog det. Och jag tror ändå att så här... som jag sa i nyhetssvepet, jag hör honom när han pratar om fighter pace och hela den grejen också, men jag ser också vad Conor menar med att byta management, byta team, du vet, han byter grejer hela tiden och det är alltid alla andras fel. Ibland måste man nog också titta på sig själv. Det är väldigt viktigt att ta sig en ordentlig titt i spegeln liksom. Och jag tror att han är inte gjord för det här längre, även om den första 5 minuterna såg bra ut, det är över liksom. Det är tyvärr över för Tony Ferguson.
Ja, det är det, tyvärr.
Vilka mer matcher vill du att vi nämner från det här kortet? Vi kommer inte hinna gå igenom varenda match, men är det någon mer match som du känner sticker ut?
Så jag tror många vet att jag är ett enormt fan av Shogun Hua. Han var en av dem som fick mig till att verkligen bli MMA-fan. Jag kan känna lite grann att han också är lite slut. Jag känner att även om han egentligen såg bättre ut nu i denna matchen än vad han har gjort på ett par av sina senaste, så säger det tyvärr inte jättemycket. Hans fysik är verkligen inte imponerande. Och tyvärr, igen, jag säger detta som ett jättestort Shogun-fan. Jag ser typ ingen utveckling i honom, i hans stil som fighter. Han kör samma kombination som han har gjort sen Pride. Defensivt har det definitivt inte blivit bättre. Hur många frontsparkar till kroppen åt han den här matchen? Det kändes som att det var typ hela 15 minuterna. Och sen Randy Brown och Chaos Williams var en väldigt rolig match som jag trodde att det skulle vara. Shit vad Randy Brown har blivit mycket bättre än vad jag gav han cred för.
Ja.
Där tar jag tillbaks allting jag sa om att han är lite slarvig och är lite för lätt träffad och allt det där. Jag kan erkänna, jag hade helt fel på den. Jag kände nästan att Chaos... Jag måste kanske kolla om den. Jag lutade mer åt Chaos Williams som vinnare där. Men det var jättejämnt. Det var ett sånt resultat man inte kan klaga på.
Ja. Jag vill lyfta Andrei Filiao som gjorde en snygg knock i relativt mittpunkten på första ronden. Och han har också gjort en chamsat. Han hade kommit med massa datum till Dana White. Han ville fightas väldigt mycket mer. Jag tror gärna han hade gått 3 matcher i år. Men ville boka upp sig liksom på ett gäng-event till. Dana White var så här: I love it, jag ska boka in han. Mina kollegor tycker inte att det är rätt, men jag kommer boka in han ändå. Jag vill se han slåss. Så det ska bli jättekul att se Andrei gå match. Se vad han får för någonting mer. Tracy Cortez vann. Kan ju vara kul att lyfta också. Tyckte hon gjorde en fin prestation. Mot Melissa Gatto. Det var en bra gala överlag, tycker jag. Brandon Royval såg riktigt bra ut. Också kul att se att han lyckades avsluta Matt Snell. Och tråkigt för Matt Snell som har förlorat, jag tror, sin mamma väldigt nyligen, men valde ändå att gå match. Så ja, det är en tungt hjärta som Matt Snell måste ha klivit in med. Men kul för Royval som ändå fick till det. Ska vi röra oss vidare till FCR?
Ja, det tycker jag. Var, som du säger, en i helhet.
Innan du börjar så kommer jag bara säga så här. Jag kommer att dela upp det här avsnittet i 2 delar, så att här blir det liksom ett klipp. Men ni behöver bara direkt hoppa in till del 2 som redan finns uppe nu.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.